Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Live från Studio 1, du lyssnar på The Daily Messiah. Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorov.
John Wilander Lambrell.
Det har ju hävdats så menar jag att min fru har återkommit till det här. Hon nämnde det bland annat i en direktsändning i SVT, vilket kanske gränsar till någon slags förtal. Hon nämnde då de här ryktena som cirkulerar. Och återigen, när jag säger att rykten cirkulerar så kommer de... Jag vet inte om det är bara min fru som sprider de här, men det, eller så finns det rykten kring det. Ja.
Vi får se om vi har hört dem.
Ja. Uh-huh. Ja, det har du säkert. Jag tror hon nämnde dem i den här podden också. Uh-huh. Det är alltså då att Henrik Fexeus, den här tankeläsaren, uh-huh, att han har magiska krafter, att han då kan hypnotisera folk, och att han då var ihop med sin förra fru i flera år utan att hon riktigt var medveten om det.
Va?
Ja.
Under hypnos då?
Ja, precis, att ryktena säger att Henrik Fexeus då hypnotiserade en kvinna som sedan ingick äktenskap med honom.
Oj.
Mm. Och det här fick mig osökt, eller inte så osökt att tänka på, när jag gick i bokhandeln häromdagen och såg de nya affischerna för det nya deckarsamarbetet mellan Camilla Läckberg och Henrik Fexeus.
Ja.
Ja, jag förstår vad du
exakt vad du säger.
För att nu kommer då Kult, den andra delen i Camilla Läckberg och Henrik Fexeus spänningsserie om det udda utredningen paret Vincent och Mina. Och finns det inte någonting här att säga att de tog en lunch för säg 2 år sedan, Fexeus och Läckberg. Och så säger Fexeus: hej Camilla, vad kan du ta titta? Titta mig i ögonen djupt.
Han tar en sån här svartvit som snurrar jättefort.
Verkligen.
Och det du är ute far efter är väl lite grann: varför skulle Camilla Läckberg, som liksom garanterat, bara de skriver en bok, säljer liksom miljontals ex, ta in någon och dela på de här inkomsterna?
Makes no sense.
Nej.
Makes no sense.
Och han har väl inte skrivit någonting alltså skönlitterärt innan, vad jag vet heller.
Nej, han skrev den här Hur man får ligga. Men ja, det är inte spännings.
Och vilken förlagsmänniska hade han lunchat med innan? Jag köper din tanke med så här.
Nej, jag bara tänker att Camilla Läckberg trodde hon gick in på en lunch och kom ut därifrån och sa: jag ska skriva böcker med Henrik Fexeus. Välkomna hit allihop. Det är torsdag. Igår var pannkakorna, de är redan avklarade, ni behöver inte vara oroliga för det. Jag har letat här nu i ett dygn efter bättre bilder på när Dave Chappelle attackerades, komikern. Han attackerades ju då natten till onsdag. Netflix hade en filmning, massa komiker var på plats på Hollywood Bowl och körde stand-up och lite annat. Och då tog sig en man upp som enligt uppgift ska ha varit beväpnad upp och liksom tacklade Dave Chappelle. Men det finns så jävla dåligt material, det här är det enda som jag hittade.
History. Ja, det var det.
Oj. Men man hör ju själva smällen.
Ja, precis. Men det här också ska vara tydligt med att det är det här korta tillfället som någon har hackat upp 3 gånger efter varandra. Det var inte som att samma kille tog sig upp på scenen och gjorde om exakt samma rörelse. Nej. 3 gånger. Men det var ju spännande. Nu är Chappelle så stort namn, men annars har ju komiker historiskt sett, det finns ju de som har blivit namn just när sådana här grejer har gått virala. Alltså att de är så kontroversiella att publiken vänder sig emot dem. Bland annat Jim Jefferies, jag tror att det var i London, så var det någon som tog sig upp och skulle slåss med honom. Och sen blev det viralt och så blev han liksom en sån där too hot to handle komiker. Mm. Chris Rock gick ju upp efter Chappelle och frågade: var är Will Smith? Det var ju roligt.
Men kan du känna att du tycker att det är lite obehagligt att det trappas upp nu? För nu har det ändå varit 2 incidenter på väldigt kort tid där komiker har fått spel.
Den ena var ju Will Smith som gick upp på
Oscar. Men ändå.
Ja, men jag tror...
Och man inser ju hur lätt det är att ta sig upp på scenen.
Ja, så är det ju såklart. Men sist jag satt och tjafsade med några kvinnor i Skövde, då var de 3 psykiatriker som jag... I och för sig kanske sa, du kan ha sagt lite sådana kvinnohatiska saker, men jag tyckte det var rätt ändå.
Vad sa du?
Var det? Ja,
jag har det på film, jag tänkte släppa den här veckan. Jag tror inte att det blir så viralt, för ingen av dem slog mig, men det var ju, det var ju kul. Det var en psykiatriker som satt i publiken. Och så satt hon och pratade över min akt, satt längst fram. Och jag sa så här, men liksom att det är, jag antar att självmordsstatistiken är ganska hög just på din klinik. Det känns som att... det känns som att de hellre hoppar, att de tänker sig, jag står inte ut en minut till med den här bitchen.
Oj, ja, spännande.
Åh, gud, jag får...
Men hon gick inte upp för attack då?
Nej, det gjorde hon inte, men hon fortsatte prata med sina vänner. Och sen satt hon då med den tredje kvinnan som satt och skämdes då bredvid de andra två.
Keep my clinic out of your fucking mouth.
Ja, nej, men det är det närmaste jag har kommit faktiskt. Fånigt är ju samhället i stort. Det har vi varit inne på ett tag, dummare än någonsin kanske. Jimmy Åkesson gick ut och sa att han skulle bojkotta Järvaveckan om Kakan Hermansson skulle vara där. Ja. Fånigt, va?
Otroligt fånigt. Ja. Men det är också så här att det känns som att han limmar sig ännu närmare Ebba Busch med det uttalandet.
Ja, men han vill ju inte åka till Järvaveckan överhuvudtaget.
Blink. Men det här är jätteproblematiskt, för att när en partiledare går ut och pekar ut en enskild person som dessutom inte låg bakom liksom hennes portning, då det är ju liksom den officiella storyn, det är det jag tror på, det är det vi måste tro på. Så går han ut och liksom bara pekar ut henne i ett sånt uttalande. Det får ju konsekvenser för henne. Hon kommer ju typ få byte till hemlig adress. Det är fruktansvärt.
Fast det har hon redan, tror inte hon är ganska utsatt. Men nej, men visst, såklart att
jag
det
tänker
är...
inte...
Ja, men hur fan tänker han där?
Han tilltalar väl de folk som röstar på honom. De tycker väl att det är kanon att man gör något sånt, antar
jag. Men hon är en kvinna. Hon är liksom inte på Jimmy Åkesson-nivå.
Tänker inte uppträda på Way Out West om Robin gör det.
Nej, det är fint. Men jag menar bara att om han stör, det är väl fint att han stör sig på henne. Det kan man väl lätt göra. Det är väl många som stör sig på en viss typ av medial person. Men det är ju lite som när jag går på någon sån kändismingel på Gröna Lund. Man gör såklart, man kan inte bojkotta eventet. Man går och så tittar man ner i marken när man ser någon som man kanske har pratat skit om eller någonting. Alltså det är så man samsas. Han borde ju kunna vara där och hantera det så som alla känner sig som känner varandra, som inte tycker om varandra. Hanterar det, att man tittar åt ett annat håll, man låtsas prata i telefon eller någonting.
Ja, det är så du kommer hantera Henrik Fexeus nästa gång du ser honom.
Jag tittar honom inte i ögonen.
Nej, gör inte det.
Krimmorgon lite längre fram. Det handlar idag om fallet Chevy Chase. Eller?
Skådisen.
Nej. Nej.
Chevy Chase.
Ja.
Skådisen.
Ja.
Det handlar inte om honom, nej. Nej. Har du blivit knäpp nu?
Nej, vad handlar det om då?
Krimmorgonen den här torsdagen handlar om mordet på 12-åriga Garrett Phillips. Mm-hmm. Och det är ett sånt mord som jag är, inte förtjust i kan man inte säga, men som, det är olöst helt enkelt. Ja, just det. Och det är ju extra spännande då, när det är olöst. Mm. Men har jag lösningen? Kanske.
Ja, vad spännande.
Jag älskar att representera också din lösning.
Ja, kanske.
Mm. Jag läste ut din bok förresten.
Nej.
Jo.
Fan, snabbt jobbat.
Ja, jag läste ut den redan i torsdags, men jag glömde att säga någonting till dig. Bra. Det tog mig bara några dagar att ta med. Och jag anade inte vem som var skurken.
Är det sant?
Ja.
Ja, vad skönt.
Krimmorgon lite längre fram. Sveriges minut. Idag vänder vi blicken mot hockeyspelare. Har ni någon relation till hockeyspelare, Klara och John?
Ja, men jag var ju kär i Mats Sundin i många år. Jag hade en hamster som jag döpte till Mats Sundin. Träffade Mats Sundin och berättade om min hamster. Och sen, det är väl min historia med hockey, va?
Mm. Mats Sundin är ändå, han är från Stockholm, vilket är inte en klassisk hockeyspelare. Den klassiska hockeyspelaren är en kille från en liten ort som tidigt blev av med tänderna. Då menar jag inte just mjölktänderna, utan att de får en puck eller en klubba.
Ja.
Och att de umgås då med sådana andra snusare i sitt kompisgäng. Och sen så blir de flesta av dem då inga proffs, utan de kanske får gå ner till bruket och jobba där eller någonting. Eller, alltså att de tar riktiga jobb sen. Men så är det kanske en kille då som blir proffset, och han tjänar liksom omåttliga mängder pengar. Och sen ibland så åker han hem kanske till Timrå eller till Örnsköldsvik eller var man nu kommer ifrån och bygger liksom det största huset som någon i orten någonsin har sett. Det är ju lite storyn, och sen får man sommarprata före mig.
Ja, men då, de som inte blir proffs heller kan ju också få utmärkelse. Jag vet, min tjej är ju från Surahammar, och de har sura dagarna varje sommar. Som jag tänker att alla småstäder har. Och då utser de varje år årets suring. Och det är samma kille som vinner varje år, för han fick provspela en vecka i NHL och sen blev han hemskickad.
Så till och med misslyckad eller?
Ja, de kan få liksom utmärkelser på sin liksom lokala gala.
Därför blir det ibland kanske lite tufft, tänker jag, när de här hockeykillarna som kanske inte har, jag ska inte säga att de är inte korkade, men de kanske inte har prioriterat skolan alltid. Sen måste du ta då, men det har de inte gjort, de har satsat på annat. De hoppas ju bli hockeyproffs. Ja, de har satsat på hockey. De har liksom skrinnat fram längs livets boulevarder och hoppats att det ska bära frukt. Och det har det gjort då för de här proffsen. Och därför blir det jobbigt då när de måste ta liksom någon slags politiska ståndpunkter, för de vet ju inte överhuvudtaget vad som händer. Nej. Och det drabbade ju ganska många svenskar nu när Ryssland gick in i Ukraina. De här spelarna som spelar i KHL, den ryska motsvarigheten till NHL, där pengarna är nästan lika bra, och många svenskar spelar där, och många spelar då dessutom i lag som liksom arenorna är då affischerade med Putins ansikte, och vi står upp för Ryssland. Mm. Och det var slutspel nu, och svenska vann då i CSKA Moskva, som är liksom Putins gäng.
Mm.
Och då har ju massa svenska sportjournalister gått ut och sagt skamligt, skämmes, ta mig fan. För att vissa har ju då direkt sagt upp kontraktet, flyttat hem och gått massa pengar back. Men att vissa har fått stanna kvar då. Och jag bara tycker att, jag vet inte, ibland känns det som att vi lägger lite mycket ansvar på de här 22-åriga killarna från Surahammar. Alltså jag menar bara, jag förstår vad det moraliskt fina är att göra. Det är såklart att säga så här. För DN skrev igår en ganska bra artikel om det där. De pratade med några om, och de, det var också så att många hade kontrakt som sträckte sig flera år. Och att om de då bröt kontraktet så var de inte bara, de blev då inte bara miste om pengarna, utan de var även återbetalningsskyldiga för pengar de hade tjänat. Alltså de skulle hamna i miljonskulder till ryssen.
Ja, det betalar inte riktigt årets Suring-utmärkelse.
Nej.
Nej. Nej, och det betalar kanske inte en hedersmedalj från Marcus Leifby på Sportbladet heller. Alltså, menar det?
Även om han tror det.
Ja, han tror att när man kommer till himlen kan lämna in sin medalj till Marcus Leifby. Ja. Så här, jag har inga pengar, fader, men jag
har den här.
Leifby gav mig en utmärkelse.
Jag gjorde en bra säsong.
Ja. Man får komma ihåg att det här är killar som kanske har fått både en och två och tre puckar i huvudet. Och det kan ju påverka vissa moraliska ställningstaganden man gör. Och dessutom så har ju då Svenska Hockeyförbundet inte riktigt, de har hattat fram och tillbaka. Först sa de att folk som skrev på avtal med KHL innan kriget, då är det fine.
Aha.
Vilket är ju en verkningslös, alltså jag menar,
vem tar det här beslutet nu? Det är alltså Sverige.
Ja, men Svenska Hockeyförbundet menar då att inga spelare ska få representera Sverige.
Som har skrivit på efter kriget inleddes. Ja.
Men det enda dumma där är ju att det är ju ingen som har skrivit på efter kriget inleddes. Alltså säsongen var ju, det var bara slutspelet kvar. Och det är ju väldigt få, man såg ju som hände med Johan Jonas Jerebko, basketstjärnan, när han skrev på för Ryssland efter krig. Alltså de blir ju lynchade på torg. Det har ju ingen gjort.
Nej.
Så de sa i början då i februari var att vi ser till att ingen som har skrivit på efter kriget inleddes får representera Sverige. Och det innefattar just nu noll aktiva spelare. Så det var,
alltså, ja, de ville göra någonting men samtidigt inte göra någonting.
Ja, godhetsposerande.
Ja, det är lite grann.
Två svenskar i alla fall vann med CSKA Moskva i veckan. KHL-ligan, de stod där med sina medaljer och såg glada ut. Sportbladets Marcus Leifby, han var ju starkt kritisk. Han skrev, Sportbladet har upprepade gånger sökt spelarna men ingen har velat svara på frågor. Men här är några av frågorna vi skulle vilja ställa. Också återigen, varför ska man ställa frågor till hockeyspelare? Om man inte frågar så här, var det icing i andra perioden, så kan de inte svara. Alltså, vad tycker de om ismaskiner? Det är ju den typen av frågor man ska ställa. Eller hur? Gör det ont när pucken träffar tänderna? Det är ju den typen av frågor, inte såna här.
Men var det inte såna frågor?
Nej, det var, hur ser ni som hockeyspelare på det ryska anfallskriget i Ukraina?
Oh my God. Aj, aj, aj.
Hur ser ni på att ni har överlönats av Putins bästa polare? Hur kommer det sig att ni inte bröt era kontrakt och åkte hem? Och så nästa fråga är lite laddad, tycker jag. Skäms ni inte? Alltså,
ja.
Och sen så säger han då, det verkar nästan som att de stannar kvar för pengarna. Jo, men tacka fan för det, Leifby. Såklart de gjorde det. Det är väl lätt för oss utan pengar att sitta och säga. Det är väldigt lätt att se så här, vad är moraliskt rätt att göra. Men sen är det någonting annat sak att faktiskt göra det. Vi vet ju inte heller. Vad är det man säger? Man måste gå en dag i någons skor innan man vet hur man skulle hantera en viss situation. Mm. Man måste kanske stått på en viss par av skridskor med en viss typ av ryska rubel i bakfickan innan man kan uttala sig om hur man egentligen skulle ha gjort. Det
med
bara
en puck inkommande mot munnen.
Ja, Lasse Granqvist, också sportjournalist, han säger också att vi borde ta det här på individnivå. Jag vill att Svenska Hockeyförbundet ringer upp och frågar varje enskild spelare vad de tycker om Rysslands krig i Ukraina. Ställ frågan, hör vad de säger och sen tar ni ställning. Om de inte vet tillräckligt mycket, spoiler alert, det gör de inte, skicka då.
Du menar att redan där borde du, alltså, du borde höra av dig till Hockeyförbundet. Ja.
Ja, om de inte vet tillräckligt mycket, spoiler alert, det gör de inte, skicka då all information de behöver och fråga sen igen. Det är också en jävla process. Vem ska ta tag i det här?
Nej, och vem ska alltså är det Hockeyförbundets ordförande, vilket, jag vet ingenting om honom, jag antar att det är honom då, men alltså, han kanske också fått några puckar i huvudet genom år. Är det han som ska sammanställa den här informationen då?
Ja, jag menar, vad spelar det för roll? Att hockeyspelarna säger vi är emot krig. Det är klart att de är emot krig, det är väl alla idrottsmän, tills någon betalar dem för att inte vara det längre. Du, Klara Doktor, och du har också blickat ut mot ryska metgalan.
Met? Jag tror du har fått det om bokfoten.
Gud vad jag gör fel idag.
Ja, alltså inte Met utan The Met Gala. Alltså Metropolitan Museum of Art har då en årlig bal. Och den gick av stapeln i måndags. Och hela Kardashian-klanen var vi första gången bjudna. Man kan nästan se det lite som en maskerad, för då Isengule, Oscar de la Renta, Dröm kanaliserade Momogern, Kris Jenner, Jackie Kennedy och Onassis. Tänkte ni på det?
Mm. Vad heter Momogern?
Ja, hon kallade sig för Momogern. istället för
som en manager.
Så hon har ju liksom trademarkat det, så det är bara hon som får använda momager. Ja, i alla fall. Hon kom som Jackie Kennedy Onassis, och hennes dotter då Kim Kardashian dök upp i Marilyn Monroes Mr. President klänning. Vi kan lyssna hur det lät när Marilyn Monroe hade den på sig senast.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. President, happy birthday to you.
Ja, Marilyn Monroe hade ju också the original naked dress, som man kallar den för. Det är alltså världens dyraste klänning som har gått på auktion för miljontals dollar. Den är värderad nu till 10 miljoner dollar. Och Kim hade då lånat den från Ripley's Believe It or Not Museum, som äger den nu, så man kan titta på den. Mm-hmm. Och alltså, den här hade då 2500 handsydda pärlor, en otrolig klänning. Vi kan lyssna lite vad Kim hade att säga om klänningen.
I had this idea to put it on and try it on, and then so they came with like armed guards and gloves, and I tried it on and it didn't fit me. And so I looked at them and I said, give me like 3 weeks. And I had to lose 16 pounds down today to be able to fit this, but it was okay. Such a challenge. It was like a role.
Right.
I was You're determined. Yeah.
Ja, hon hade alltså bantat ner sig 7 kilo för att komma i klänningen, och det har hon ju fått massiv kritik för. Och tydligen så hade hon också den här vita pälsen som man har sett med bilderna. Marilyn Monroe hade ju också en vit päls till den här klänningen under den här John F. Kennedy birthday fundraiser som ägde rum 1962. Men hon hade pälsen också för att dölja att hon inte hade kunnat knäppa den i baken. Kim Kardashian är ju rätt känd också för sin bakdel. Så därför så gick hon med den. Och hon hade bara på sig klänningen en liten stund, för sen var hon tvungen att byta till en replika efter hon hade gått ur den mattan. Men hur gick hon då ner de här kilorna? För jag tänker att det på 3 veckor går ner liksom 7 kilo. Jag tycker att det här är obs jättedåligt att göra.
Ja.
Jag uppmuntrar inte någon att banta ner sig, och särskilt inte för komma i en jävla klänning. Men
det är väldigt mycket ni uppmuntrar och avråder från grejer den här
veckan. Men det måste jag göra. Jag tar avstånd från bantningen.
Du tar avstånd
jag
från tipsen
ändå,
du strax
vill. Jag vill ändå veta hur var det hon gjorde det.
Ja.
Vi ska höra hur hon gjorde det.
You were like eating tomatoes.
I don't think they believe me. I don't think they believe that I was going to do it.
Nej, hon åt tomater. Det var så hon gick ner.
Bara tomater?
Ja, antagligen.
Ja, inte som liksom tomatsås till pasta till exempel, eller tomatsås på pizza.
Det kanske var tomater i alldeles former. Jag vet inte. För det, hur kan man annars gå ner 7 kilo på 3 veckor? Det är typ omöjligt. Hon var inte stor till att börja med. Alltså man ser ju Biggest Loser, då kan de ju gå ner skitmycket för att det är vätske och sådana grejer.
Då tar de alltid den där klassiska bilden sen på löpsedeln när de står och håller ut sina gamla jeans med tummarna i. Och den bilden, oavsett hur mycket de sen går ner i vikt, så kommer ni aldrig få mig på den bilden att jag står och visar upp ett par jättelika jeans.
Gjorde hon så på Met Gala? Det är du på röda mattan på Met Gala.
Ja, men det är sjukt sen, för när hon bytte till den här replika klänningen så ser man ju att den passar ju liksom hennes kropp bättre, för den är ju sydd efter hennes kropp. Men hon dolde det bra med den här pälsen i alla fall. Sen fick jag också Kim ha på sig ett par höga platåstilettskor. Jag vet att ni är skitointresserade av det här.
Nej,
men varför var hon tvungen att göra det? Jo, för att hon är ju 10 cm kortare än vad Marilyn Monroe var. Uh-huh. Så att hon var ju tvungen att få upp höjden, för att hon kunde ju inte sy om klänningen. För det får man inte göra. Man får inte göra någonting med den här klänningen. Och folk har ju också varit väldigt kritiska. Jag läste att Nina Boske, som då producerade en dokumentärserie om Marilyn, som heter Marilyn Behind the Icon, hon sa då att den här klänningen borde aldrig ha lånats ut till Kim överhuvudtaget. För att det är liksom en historisk klänning. Den lär även bära alltså John F. Kennedys DNA. Inte för att jag tror att de gjorde någonting med varandra, kuckelurade eller så, på den här fundraisen 1962. Utan för att jag har sett bilder på att han faktiskt tar på klänningen. Så klänningen är aldrig tvättad.
Den enda bilden på bröderna Kennedy och Marilyn tillsammans är ju backstage på just den där fundraisen.
Ja, just det.
Så att de var i närheten av varandra, och den är inte tvättad.
Det kan ju vara annat DNA också.
Ja, nu är det ju Kim Kardashians DNA.
Jo, men jag menar, ja.
Ja, du tänker att...
Nej, jag vet inte.
Ska du profilera den här?
Men jag trodde det var någon slags allmän sanning att han och hon hade ett förhållande. En gång.
Ja, det säger jag med Saja. Det finns ju då...
Baserat på...
På all fakta som finns.
Ja.
Ja. Det finns en jag tänker, om det var någon som jublade när Kim Kardashian valde den här klänningen, så är det ju Netflix. För de släppte ju dagarna en ny Marilyn-dokumentär som heter The Mystery of Marilyn Monroe, The Unheard Tapes. Som man kan titta på om man vill. Jag har sett den. Jag tyckte den var spännande. De har en massa gamla bandinspelningar som de spelar upp och liksom också dramatiserar typ.
Mm.
Jag vet inte hur mycket fakta som ligger bakom, för så insatt är jag inte i Marilyn Monroe. Men du verkar vara det, Messiah.
Nej, det är ett hopkok av lögner den där
dokumentären. Ja. Jävlar.
Ska du också berätta vem din favorit Marilyn Monroe-författare är?
Ja, nej.
Ja, du
är Donald Spoto.
Ja, bra.
Nej, jag trodde att du skulle säga Joyce Carol Oates.
Nej,
för det
nej, men han har kommit på bättre tankar än så.
Ja, fast den är fantastisk också, men den blond
Joyce Carol Oates. Den är väl ett av lögner om någonting.
Ja, men det är ju fiktiv.
Hon har byggt en karriär på lögner. Rena lögner.
Ja. Men jag tyckte ändå att The Met Gala var otroligt, och framförallt att Kim fick tag i den här klänningen, fick bära den och bantade ner sig 7 kilo med hjälp av tomater. Det har ju något, och det säger ju någonting om tiden vi lever i.
Imorgon, kära lyssnare, så ska vi testa en ny grej. Det är att jag ska berätta. Jag äter ju tassos varje fredag. Och då har jag ett nytt spännande tillbehör till det. Men det här är imorgon. Nu är det torsdag och dags för det här.
Krimmorgon.
Krimmorgon. Varje torsdag så tar vår krimreporter JVL sig an ett nytt fall. Och det som är spännande just med vår podd, ja, det gäller ju även det här segmentet såklart, när vi säger krimmorgon, att man kan ju lyssna på och även på kvällen eller på förmiddagen. Alltså det är en podd för hela dagen, minns jag inte vem som kom på, men det stämmer verkligen.
Just det. Ja, det gör det.
Men nu är det morgon.
Ja, nu är det morgon. Ja,
men vi spelar in. Men ja, man kan lyssna på det egentligen hela dagen och egentligen vilka dagar som helst.
Vilket fall ska du ta upp idag?
Ja, jag ska prata om ett fall som inte är så välkänt, men som jag tycker borde vara det. Det här borde liksom vara på topplistorna över liksom kända olösta mordfall, tycker jag.
Mm.
För det här handlar om mordet på 12-åriga Garrett Phillips 2011. Garrett, vi börjar från början då. Garrett bodde med sin mamma och bror i en lägenhet i Potsdam, New York. Då i Upstate New York, en liten ort där. Och Garrett beskrevs som en vanlig, glad 12-årig pojke som älskade sport och att skata. Hans sista dag i livet, den 24 oktober 2011, gjorde han som så ofta förr. Han gick hem till sin lägenhet efter skolan. Där brukade han vara trygg och säker, men inte den här dagen. Det började med att grannarna hörde höga oljud som kom från Garretts lägenhet den här eftermiddagen. Och de var liksom lite vana vid att det var en del oväsen när Garrett och hans bror lekte där. Men det här lät annorlunda, tyckte de. Någon skrek nej högt och ropade på hjälp.
Är det ett dåligt tecken?
Ja, men det är ju det. Och grannarna knackade på då. Och samtidigt som de knackade på så hörde de hur någon låste dörren inifrån.
Okej, så samtidigt som de står utan dörr och knackar och undrar vad som händer,
tänker,
så hör de hur vredet bara...
Ah. Klick. Det där var ingen, det var jag som gjorde med tungan.
Men
jag
tänkte, en riktig ljudkonstnär.
Jag tänkte att ungefär så lät det.
Ja. Kan du även göra en polisbil?
Nej. Ja, men de ringde i alla fall polisen som förhoppningsvis satte på sirenen. Eller nej, det kanske de inte gjorde. De tänkte väl bara, vi får kolla upp det här. Polisen kommer snabbt dit och de knackar på dörren, precis som grannarna gjorde. Och då hör de också någonting. De beskriver det som att de hörde fotsteg som kommer inifrån lägenheten. De försöker trycka upp dörren, sparka in den, men det går inte, så de hämtar fastighetsskötaren som låser upp. Där inne hittar de Garrett på golvet medvetslös. Han förs till sjukhus, men hans liv kan inte räddas. Och ja, brottsplatsen då, undrar ni? Eller?
Ja,
verkligen.
Ja.
Det fanns inga tecken på att någon har brutit sig in. Garrett och hans familj bodde på andra våningen, så man insåg att om någon har varit här och mördat Garrett så måste han eller hon ha hoppat ner från ett av fönstren. Och det är ganska högt då, så den här personen borde ha någon typ av kanske skada eller så.
Mm.
Och obduktionen då, undrar ni?
Ja.
Garrett hade blivit strypt och kvävd till döds. Han hade också djupa skavsår på kroppen, rivmärken i ansiktet, en blåtira och blomkålsöra. Och blomkålsöra får man ju genom, antingen då genom upprepade slag mot öronen eller om någon trycker hårt på det. Det är därför så många brottare har det. Så någon har liksom utsatt honom för ganska grovt våld och strypt honom. Det fanns också DNA under Garretts fingernaglar. Men det här fallet kommer liksom att bli känt för någonting annat, och det är för själva utredningen och framförallt då polisens huvudmisstänkte. Han hette Nick Hillary och var ex-pojkvän till Garretts mamma Tandy. Alltså är ni med? Han var alltså ihop med Garrett, mordoffrets mamma.
Okay.
Innan då, som hade gjort slut. Nick Hillary var fotbollstränare på stadens universitet. Han var också svart. Och det finns en anledning till att jag berättar det. Det är inte bara att jag vill att ni ska veta det lite allmänt.
Det är inte bara att du vill vinna väljare i Skåne.
Nej, det vet jag inte vad det betyder. Men det är inte att jag tänker på folk i olika hudfärg. Nej. Alltså, det är tvärtom faktiskt. Färgblind är jag på det sättet.
Ja, verkligen.
Nej, men han var det och jag återkommer till varför det är viktigt. Men först lite då, Nick då, Hillary och Tandy, Garretts mamma, hade bott ihop ett kort tag. Men enligt vänner till familjen så kom inte Nick och Garrett överens.
Ja, det låter ju för sig lite misstänkt tycker jag.
Ja, det gör ju det. Det här är vänner till Tandy då som har berättat. Och Garrett ville aldrig vara ensam med Nick enligt de här vännerna då. Men enligt Nick så hade de inga problem alls och var ofta ensamma tillsammans. Tandy sa också efteråt att hon gjorde slut med Nick för att Garrett inte tyckte om honom. Tandy då, mamman, sa också till polisen att Nick hade en nyckel till den här lägenheten och att han en gång gått in mitt i natten och stått vid hennes säng. Men det är något som Nick själv också förnekar.
Ja, det där var jag med om med ett ex en gång. Ja. Jag vaknade mitt i natten och så stod han bara i mitt sovrum. Det var jätteroligt och skällde ut mig.
Jätteroligt?
Ja, och nej, det var, jag blev mest arg. Jag var inte rädd för honom. Sen dagen efter när jag skulle gå till jobbet så visade det sig att innan han gick ifrån mig så hade han knytt ihop alla skor i hallen. Alltså skosnörerna. Så att när man skulle ta på sig på skor så fick man med sig 40 skor.
Ja, men det är ändå ganska mild. Alltså det är inte...
jo, men han måste
du ska ändå vara
där
glad och... att du lever.
Ja, han måste suttit där och knyta skor i timmar.
Ja,
men... efter jag kastade ut honom från sovrummet.
Det är obehagligt, men inte kriminellt tror jag.
Nej.
Fast det borde vara. Det låter ju oerhört obehagligt.
Opraktiskt var det.
Men Nick hävdade att han hade alibi för den här tidpunkten då han var tillsammans med en annan fotbollstränare vid tiden för mordet. Men polisen misstänker direkt Nick Hillary och det är väl inget konstigt med det egentligen. Men de bestämmer sig då, vad ska vi göra? Vi drar igång den här utredningen och vi fokuserar på Nick. Så dagen efter så går de på en fotbollsmatch som Nick har då, han är fotbollstränare, och filmar honom för att se om han haltade, vilket de misstänkte då att mördaren skulle göra. Och liksom, polisen själva hävdar att han de facto haltade här. Men deras film är av så dålig kvalitet att det går liksom inte att se om han haltar eller inte. Det är liksom usel kvalitet på den här kameran, vilket det här är ju ändå 2011 väldigt märkligt. Så det kan man inte dra några slutsatser av. Man får väl då lita på polisen som hävdar det. Men dagen efter så tar polisen in Nick på förhör. Och det är det här förhöret som ska komma att bli mycket omdiskuterat. Det pågår i 9 timmar och under den tiden tvingar polisen Nick att ta av sig alla kläder. Han står alltså där helt naken, han har ingen advokat, han blir fotograferad naken inför flera manliga vita poliser. Återigen, det finns en anledning att jag nämner deras hudfärg här. Polisen märker att det finns sår på hans vänstra fot, Nicks vänstra fot. De hävdar också att den var svullen, men det kan man inte heller riktigt se på de här bilderna de har tagit. Men man ser att det finns märken där. Han menar själv på att han fick det Nick då när han flyttade möbler veckan innan. De tar DNA-prov från cigaretter som Nick rökte under förhöret, behöll hans kläder på polisstationen. Va? Och lät honom gå hem i en skyddsdräkt. Alltså en sån här som kriminaltekniker har, en vit. Alltså väldigt förutmjukande,
ja,
såklart.
Så han lämnade polisstationen i en vit, utklädd?
Utklädd till en kriminaltekniker, som att han skulle på Halloweenfest. Sen har vi övervakningskameran. För en kamera hade fångat Garrett, mordoffret då, när han åkte på sin skateboard hem från skolan på morddagen. Man ser honom skata. På den här filmen syns också en blå bil köra strax efter Garrett, som att den följer efter honom långsamt. Nick Hillary, då den här misstänkte, hade en blå bil, men även den här filmen är av dålig kvalitet. Och det kan vi ju säga med säkerhet, alltså köp inte kameror tillverkade i Potsdam, New York. De är usla, för man kan inte se vem som kör eller ens registreringsskylten på den här filmen.
Det var ju snack om att vi skulle få kameror till vår studio. Det kanske...
Så tipsar
de. Ja, jag kanske kan... Eller undvika dem då.
Undvik de här, annars ser man inte oss, vilket kanske...
Det är ungefär som nu då. Så att...
ja, precis. Man får höra på sig, tänkte, och titta på en grynig bild. Men Nick då, han sa att ja, men jag var på väg hem från skolan den här dagen. Det kan vara min bil, jag vet inte. Ett halvår efter mordet så stämmer Nick polisen för hur han blev anmäld. Han menar att polisen hade tunnelseende och riktade in sig på honom på grund av hans hudfärg. Han var en av få personer i Potsdam vid den här tiden som var svart och utredningen hade byggt på rasism. Alltså man kunde nästan räkna på handen hur många svarta som fanns i den här staden vid den här tidpunkten då.
Och det var bara norra Jugoslav där jag bor.
Ja, kanske. Är det så?
Om man skulle göra en sån räkning, det har inte jag gjort, men det skulle man säkert kunna.
Ja, jag förstår. Tvingar ni också folk att ta kläderna på den lokala polisen?
Nej, jag har aldrig gjort det. Men ibland så, jag vet, någon gång så, jag är med i en sån här Facebookgrupp, och då var det någon som skrev någon gång så här, ja, det är två svarta killar i en Volvo på torget, är det någon som vet något?
Nej, jag bara, fan.
Ja, nej, vad säger?
Är någon, ja, det som säger vet ju något? Någonting om din stadsdel.
Säger någonting om någonting.
Hade någon av dem en kriminalteknikeruniform på sig?
Nej, jag vet inte.
De var ute på en liten härlig sightseeing och bara, åh, några Djurgårdsstan, där har vi inte varit. Vi måste kolla.
Trevligt. Ja. Men sen då, nästan 3 år efter mordet, så väcker åklagaren åtal mot Nick Hillary. Först menar åklagaren att man använt sig av ett utländskt DNA-analysföretag som hävdat att det var Nick Hillarys DNA på brottsplatsen. Men det slängs sedan ut baserat på att DNA-mängden var alldeles för liten. De liksom rätten diskvalificerar det här som ett bevis, och istället så byggde hela åtalet på indicier. Och Nick Hillary blev sen friad efter den 2 veckor långa rättegången. Men Garretts familj, speciellt hans mamma Tandy, är övertygad om att Nick Hillary är mördaren, medan staden Potsdam sägs vara uppdelad i 2 läger. Men så vad fan hände med Garrett Phillips då, undrar ni?
Ja.
Jag vet inte. Men det finns en annan person som jag vill lyfta här. Inte nödvändigtvis som misstänkt, men han förtjänar ändå att tas upp, och han heter John Jones. John Jones jobbade för polisen vid den här tidpunkten i Potsdam och hade också dejtat Garretts mamma, Tandy Cyrus. Det fanns uppgifter om att Tandy hade börjat dejta Nick Hillary medan John Jones dejtade henne.
Mm-hmm.
Och enligt då uppgifter så skulle det ha varit väldigt förutmjukande för den vita polisen John Jones. Jag säger inte bara för att man är vit polis så har man frivilliga åsikter, men man kan ha det. Det skulle ha varit förutmjukande för den vita polisen John Jones att bli lämnad för stadens enda svarta kille.
Mm.
Är det många som tror då? Jag vet inte hur det är med det. Men det jag tycker är intressant med John Jones, det är att han satt med Tandy under polisens förhör och höll hennes hand. Alltså, det är ju såklart djupt problematiskt, eftersom även John Jones borde ju vara
misstänkt
liksom. Och så sitter han med under förhöret med Tandy. Det kan ju påverka henne vad hon säger och sådär. Och det ska tilläggas också att Tandy en gång gjorde en anmälan mot John Jones medan de var ihop, för att han skulle ha varit fysisk mot henne och använt sin position för att trakassera henne, hävdade hon. Men efter mordet menar hon på att det var Nick Hillary som drivit på henne att göra den anmälan. Så det är lite rörigt här liksom. Det är lite triangeldrama. Samtidigt den här dagen så ringde John Jones också 911 för att få information om mordet, precis efter det hade skett. Är ni med?
Jaha.
Och det här samtalet har ju också blivit omdiskuterat. Hur mycket var egentligen känt inom polisen när John Jones ringde det här samtalet? Hur kunde han ha hört talas om det här så pass snabbt att det hade skett ett mord i den här bostaden? Man hade aldrig riktigt kommit fram till någonting där heller. Och det är inte helt fastslaget var John Jones befann sig vid tiden för mordet, inte var Nick Hillary befann sig heller för den delen, och båda ska såklart vara huvudmisstänkta i en sån här utredning. Men skillnaden på de två, det är att Nick Hillary blev utredd, och det blev aldrig riktigt John Jones. Och som vanligt när det är en oduglig poliskår i farten och som håller i trådarna, så är det framförallt en person som liksom aldrig får upprättelse. Han heter Garrett Phillips, och jag tycker inte vi ska glömma honom och inte heller ge upp jakten på den som tog hans liv.
Det gjordes det inte en dokumentär om det här? Får jag sett något på Netflix? Nej.
Precis, det finns en HBO-dokumentär som heter Who Killed Garrett Phillips.
Ja.
Och den handlar ju väldigt mycket om åtalet och polisutredningen mot Nick Hillary. Medan det behandlar liksom, jag vill liksom ta vid, man kan titta på den tycker jag. Och sen så vill jag ta vid där och fortsätta att fokusera på själva mordet. För det gör inte riktigt dokumentären i någon större utsträckning. Men ja, det är oerhört intressant och ja... Det är fortfarande olöst.
Väldigt så small town, any town USA.
Så är det.
Ja.
Och den här pojken är ju liksom, han är ju bara en vanlig 12-åring. Han var ju inte involverad i någonting konstigt eller sådär. Så att det är väldigt otäckt.
Mm. Ja, alltid intressanta fall på torsdagarna. Imorgon blir det då lite mindre blod, lite mindre ond bråd död, lite mer mexikanskt kanske.
Mexikanskt blir det. Jag har också släktforske.
Har du sant?
Jag har en jättespännande grej att berätta en av er i studion. Som jag har hittat med.
Gud, det är som det här SVT-programmet. Så här. Vem tror du att du är?
Ja, det blir en mini...
Du har släktforskat på oss.
Det blir en mini-version av vem tror du att du är imorgon.
Aha. Och i Mexiko begås det också mord.
Ja, det gör det. Men jag brukar inte fokusera just på det.
De är väl värst i världen i Mexico City?
Jo, jag vet. Fast jag fokuserar på det positiva. Med
maten?
Ja, men det var som när jag åkte till Egypten sist och sa såhär, vet du om att 96% av alla kvinnor är könsstympade? Så här, jo, men man måste fokusera på de som inte är det. Wee! Och så. Ja, folk ska
betyder alltid... det 4%?
Ja, men folk håller alltid på, jag menar bara
ja, men att det finns inte Egypten för kvinnorna.
Vad sa du?
Du var inte.
Nej, precis. Nej, det är det jag menar, folk ska alltid hålla på så där.
Jo, för de 4%.
Nej, folk ska alltid problematisera och det är väl bra, men ibland vill man bara berätta om Tassos utan att någon håller på att dra upp maffiaoffer. Det är det.
Ja, jag förstår precis
ja.
Vad du menar.
Ja, jag förstår. Och sen ska vi väl vara ärliga med att dina Tassos är ju inte speciellt mexikanska.
Nej, noll.
Vad menar du? Äkta mexikanskt. Imorgon blir det mer mexikanskt. Vi hörs då. Hej, hej.
Podplay, en del av Power Media.